någonting vi människor gör varje dag, nästan. Det finns väl undantag, men nästan. En del pratar ju väldigt mycket mer än andra och en del pratar mindre. Och det kanske har med omständigheter i livet eller vilken situation man är eller hur man är som människa. Men samtala gör vi. Vissa av de här samtalen kommer faktiskt förändra hela våran framtid. Låter rätt drastiskt, eller hur? Att ett samtal kan förändra en hel framtid för oss. Ibland minns man de där samtalen väldigt väl. Man kan återskapa liksom det här sinnet man var i och man kan liksom se platsen, vilka var där. Ibland kan man komma ihåg vad man hade för kläder eller attiraljer man hade med sig. Och ibland kommer man ihåg exakt vilka ord som sades i samtalet. Något exempel från mitt liv då. När jag träffade min fru Karin för första gången. Jag kan måla upp den här bilden ganska klart för mig hur jag kom där på Östra Storgatan med min orangea gamla cykel. Och, ja, men du vet, man kan måla upp och jag vet hur jag gick fram och det första ordet jag sa. Jag kan komma ihåg det som liksom ganska klart. Eller den här morgonen när jag sa hej då till min pappa. Han stod där och hängde lite sådär på köksbänken i sin gulockra färgade morgonrock. Och vi sa hej då och önskar varandra en bra dag. Vilket inte var vanligheten i min familj. Men ändå att man sa hej då. Det var mitt sista samtal med min pappa, visade sig. Det kommer jag ihåg väldigt väl. Eller det där jobbintervju när man satt inträngd i ett litet rum med 8 personer som började ställa frågor till en. Väldigt speciell situation. Men jag kommer ihåg de där personliga minnen för mig. Händelser i livet, ibland de ganska korta. Fast något jag bär med mig. Och så fort jag tänker på dem så är jag där igen och jag kan måla upp bilden. Jag tror det är samma sak för er, annars är vi olika. Dagens predikan kommer utgå från ett samtal faktiskt. Som säkert etsade sig fast på den personen som var med. Ett samtal som inte bara var ett personligt minne. Utan faktiskt ett samtal som förändrade förutsättningar för hela mänskligheten. Det här samtalet står nedtecknat i Bibeln. Och det är faktiskt... Jag frågade David om det var okej att säga så. Men jag sa, jag tycker det här är en av de mest centrala bibeltexterna i hela Bibeln. Och han sa, ah, det kan du nog säga. Det var väl schysst. Ett kort samtal faktiskt. Det är bara så här 5-6 meningar eller repliker, hur man uttrycker sig. Så inte så långt. Dagens, för att ge en liten bakgrund, jag tycker om bakgrund. Var befinner vi oss? Jo, vi befinner oss i en liten by. En bondby, belägen alldeles vid kanten, randen till ett berg, beskrivs det. Framför utbreder sig ett slättlandskap. I byn bodde judar. De flesta levde som bönder eller med självhushållning. Byn heter Nasaret, som på det judiska språket, hebreiskan, heter Nat-srat. Jag vet inte hur man uttalar, men så något sånt. Och det betyder i sig rotskott. Rätt intressant. Byn ligger i Galileen. Galileen ligger ungefär 15 mil norr om Judén, som ligger, är det andliga centrumet. Och emellan ligger ju Samarien. Och Samarien, det är ju dagens Västbanken, som ni vet. I utgrävningar när man har grävt i den här staden har man ju sett att det fanns egentligen inga stenlagda gator. Man hittar ingen fin keramik, ingenting av liksom sådär, här var det fancy att bo, utan här var det enkelt. Det bodde ungefär 400-500 personer, tror man då. Vilket säger till mig som kommer från en by med 200-300. Alla kände alla. Alla visste vems barn som tillhörde vems förälder. Husen som man grävde fram var väldigt enkla. Det var envåningshus. 2 rum, en liten gårdsplan, halmtak. Enkelt. I den här byn så bodde det en flicka, en ung flicka. Hon heter Maria. Hon var sådär 14-16 år, tror man. Hon var redan förlovad, trolovad. Det var enligt seden som man gjorde. Man förlovade sig innan puberteten. Och hon var förlovad med en snickare från byn. Han hette Josef. Förmodligen var hon mestadels hemma och hjälpte mamma med hushållsarbete. Det var hennes vardagsliv. Med bakgrund till detta enkla förhållanden så tycker jag den här texten blir ännu mer anmärkningsvärd och ännu mäktigare. Lyssna till dagens evangelium från Lukas kapitel 1, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad den här hälsningen skulle betyda. Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa det till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Ja, vilket speciellt samtal, eller hur? Hur ofta är någon som har pratat med någon ängel? Inte jag. Men ett väldigt speciellt samtal. Jag har hört om många vittnesbörd däremot, framförallt från muslimvärlden, där människor får möta Jesus eller får möta en ängel i syner, i drömmar. Så det är inte ovanligt heller, men inte för mig och kanske inte för våran kultur, vad vet jag. Ibland händer det saker i livet som gör att saker och ting liksom klarnar. Typ när man kommer fram till en plats och det är mörkt och du liksom, ja, men du får en känsla av platsen, och så tänker du att ja, men det ser ut ungefär så här. Och sen så ljusnar det och du går upp morgonen och så ser du: wow, var det så här? Eller var det så här? Den här texten tycker jag är en sån text som gör att det klarnar för mig i alla fall. Jag får liksom se in i Guds perspektiv, inte bara mitt eget lilla utan Guds stora perspektiv. Där saker och ting inte bara händer av en slump, utan där allt är noga planerat ända sedan jordens skapelse. Där allt som står skrivet är som ett manus skrivet av Gud själv, där han är regissör. Jag tänkte faktiskt att vi skulle titta på den här texten lite igen, och vi ska använda de bibelorden som vi lyssnade till innan. Vilket belyser verkligen varför jag tycker den är så viktig och central. Vi börjar med Mika som vi hörde förut. Han ledde 700 år före Jesus kom till jorden. Och han säger: "Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ska jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna." Och kolla, jag har strykit under här: Davids släkt. Maria och Josef kom från Davids släkt. Och var härstammar David ifrån? Jo, kung David, den store kung David som beskrivs om i Bibeln, och han som har skrivit många av psalmerna. Han är från Davids släkt, han kom från Betlehem. Därifrån ska det härstamma en stor konung. Sen kommer vi till Jeremia 23:5. Han levde 650 före Kristus. "Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet." Jag stryker under Nazaret. Kommer ni ihåg? Nazaret betyder rotskott. Och även här belyses Davids släkt. Att det var viktigt. Det var tydligen så att man i den judiska kulturen, att man skrev ner väldigt noga så att man hade koll på att vilken släkt man kommer från, och man hade liksom det nedtecknat. Så därför var det väldigt viktigt att veta att det här Messias skulle komma från Davids släkt. Sen har vi Daniel, här är 7:14. Och talan gavs makt, ära och herravälde så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra. Och hans rike ska aldrig gå under. Och så läser vi i den andra texten då, Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Det är nästan som att man får såna här rysningar. Tänk att det hör ihop. Jesaja 7:14. Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Den unga flickan ska bli havande och föda en son. Och han ska få namnet Jesus. Jag funderar på varför det står inte Jesus i Jesajas text. Och förklaringen är att många av de profetiska orden, de beskriver mer om vem han var. Och att säga Immanuel, Gud med oss, det är mer ett bevis på att Gud kom hit och blev som med. Gud blev en av oss, han blev kött. Och det står där att han blev fridsförste, han blev många av de här allsmäktig konung och allt, många olika begrepp på vem han var. Men att Jesus är mer vem han är. Jesus är, för Jesus betyder ju Gud frälser eller Gud räddar. Ja, jag tycker att det här är för mig i alla fall. När man läser de här texterna och ser hur profeternas ord gång på gång på gång bara uppfylls. Och det här var ju bara fyra exempel. Jag lovar att det finns många, många fler av just de här. Och i just den här texten, därför tycker jag den är så central. I den här texten, man kan tycka i den här enkla byn där bodde Maria med sin mamma typ och pappa och skötte hushåll. Men i den här enkla texten kan man bara se hur Gud uppfyller sina profetior. Och det gör att det svindlar lite för mig i alla fall. I den här tiden med så mycket mörker, så mycket oro, både i vårt land men även i världen, så talar det till mig om en Gud som har full kontroll på sin skapelse. Han är början och han är slutet och han är evig. Ingenting av det som sker är utom hans kontroll. Planen för sin skapelse och för mänskligheten är inte en slumpartad händelsekedja utan något som är väl planerat. Visst kan jag väl oroa mig för min morgondag. Men när jag får kika in i det här stora perspektivet, Guds perspektiv, det klarnar. Då behöver jag inte vara orolig längre. Så länge jag håller mig nära till Jesus, då kan jag vara trygg. Ta med det, så länge ni håller er nära till Jesus så kan ni vara trygga. Det som hände i den där lilla byn i Nasaret hos den där unga flickan, det var inget sammanträffande utan ett noga regisserat samtal av skapelsens herre. Men vem där hade kunnat tänka sig det? Om jag ska tänka det om min hembygd eller från Huskvarna, att en ung flicka. Där startade Gud sin stora frälsningsplan. Allt som vi är här för idag, det startades där i den där lilla byn hos den där unga flickan. Ja, Gud, det är ju fantastiskt. Men vem var hon då? Vem var Maria? Vem var hon? Hon är en av de stora hjältarna i Bibeln. Hon var utvald till ett speciellt uppdrag. Som någon skrev, det finns ju bara en jungfru och det finns bara en Kristus, eller hur? Men att sätta, och att jag skulle sätta mig i samma position, eller vi skulle sätta oss i samma position som henne, känns ju på något sätt, ja, men det känns inte som att det stämmer riktigt. Men Bibeln talar faktiskt om oss som tror på Jesus och som ett utvalt släkte. Du och jag är också utvalda. I första Petrus brevet, 2:9 står det: men ni är ett utvalt släkte. Kungar, präster, ett heligt folk. Guds eget folk. Som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Maria, hon var ju speciellt utvald, det får man ju säga, att bära Guds egen son. Men vi är också, precis som Maria, utvalda av Gud. Du är ingen slump. Ditt liv saknar inte mening. Vem du är och vad Gud har lagt ner i dig, det har betydelse för den här världen. En gång till. Du är ingen slump. Ditt liv saknar inte mening. Vem du är och vad Gud har lagt ner i ditt liv, det har betydelse för den här världen. Lyssna till profeten Jeremias ord. Jeremia 29:11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det sista jag hade tänkt på i min predikan, det var lite om Marias två svar till ängeln. Men hur ska det gå till? Jag har ju aldrig haft någon man. Och jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Gud, han har kontroll, kan vi ju se. Han har full kontroll på sin skapelse. Livet är inte en slump. Han har utvalt oss. Precis som han utvalde Maria så är du utvald av honom. Om du vill tro på honom så är du utvald av honom. Och ändå känns den där frågan så relevant så ofta. Men hur ska det gå till? När sjukdomsbeskedet kommer, när ekonomin inte går ihop, när barnen där hemma far illa. Ja, men var är du, Gud, egentligen? Varför griper du inte in? Ja, och på de frågorna skulle jag säga att det finns inget enkelt svar. Vi är inte utlovade till ett liv utan problem. Men på något sätt kan jag då bli väldigt glad och uppmuntrad av att läsa Marias svar till ängeln. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Ett av barnets största behov är att kunna känna tillit. Maria visar sin tillit till Gud genom att lita till att det han ber henne om, det är något hon kan känna sig trygg med. Det kommer gå bra. Jag kan lita på Gud. Många gånger vill vi ju lösa saker och ting själva på vårat sätt. Och så räknar vi inte med Gud. Vi löser det själva. Vi är så bra. Maria fick förtroendet av Gud att bära hans egen son. Han litade på henne. På samma sätt får vi lita på Gud. Vi som får bära Kristus i våra hjärtan. Till sist, vad jag burit med mig de här veckorna nu då? Vad är det jag liksom har landat i med den här texten? Det här är nog mina tre slutkommentarer. Gud har kontroll över sin skapelse. Det är så tydligt när den här enkla unga flickan i den här lilla byn, och så ser man profetierna som bara boom, 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 faller på plats. Gud har kontroll. Vi kan vara lugna. Vi har inte utvalt honom. Han har utvalt oss. Om du tror på Jesus så är du en utvald av honom. Och till allra sist, vi får bära Kristus i våra hjärtan och sätta vår tillit till att han vill leda oss på den rätta vägen. Amen. Tack Jesus för att du har kontroll över din skapelse. Du ser vår värld och hur det ser ut i världen idag, Herre. Och allt mörker och oro vi kan se, Herre. Men tack för att vi får lägga våra liv i din hand. Du som har kontroll. Tack för att du har, ger oss hopp och ljus för den här världen, Herre. Tack att du har utvalt oss till att vara dina barn, ditt folk, Herre. Tack att vi får vara utvalda av dig. Precis som du valde Maria till att bära din egen son, så har du utvalt oss. Och tack att vi får bära dig, Kristus, i vårt hjärta. Och att vi får sätta vår tillit till dig, precis som Maria gjorde. Att lita på att du vill vara med och att du vill leda oss på den rätta vägen, Herre. Tack Jesus för att du är med i vår församling. I Jesu namn. Amen.